välkomna till Sissas och Sabinas podcast med
Sissa Pagels
och Sabina Kockmans. Hur är det med dig, Sissa?
Jo då, det är jättebra, absolut. Ja, vad ska man säga? Det är måndag, jag borde varit helt slut. Men alltså, det känns som att jag är peppare än någonsin. Det har varit en jätterolig och spännande dag.
Okej, okay. Är det något speciellt som du vill lyfta fram som hänt?
Vad ska man säga? Det är nog min... jag har börjat med strukturera mitt liv, tror det eller ej. Jag har köpt en bok som heter Svart bälte i effektivitet. Och jag har börjat... jag vet inte, jag kör på den klockrent. Så numera, vad ska man säga... vad var det? Jo, så nu så steg jag faktiskt upp 7 på morgonen och började arbeta och var klar med mitt arbete redan 11 i morse.
Jag såg det på Instagram att du hade skrivit att du var klar med hela liksom dagsarbetet.
Exakt, precis.
Sjukt bra.
Så sen kunde jag bara ta det lugnt.
Gud vad härligt.
Och du då?
Jag är ju mitt uppe i en tentaperiod just nu. Men på måndag, då har jag sommarlov. Så då ska jag bara ligga och glassa i Trollhättan någonstans.
Det har det ju bra med sommarlov.
Ja, jag tycker det är bra. Men anledningen till att vi är här idag är för att vi har en väldigt spännande gäst här. Du kan väl presentera vår gäst, Issa.
Ja, precis. Jag kan väl också säga lite hur det gick till att vi fick den här gästen. För det var väl lite spontant och lite... vad ska man säga? Vi behövde en till person som skulle... så vi skulle kunna driva det här programmet. Men sen så hade vår före detta person tackat nej. Och sen så funderade jag lite på vilka... vad finns det för inspirerande personer? Vilka personer är det som verkligen... jag vet inte, som verkligen har påverkat mig på något sätt? Och då ploppade den här personen upp i mitt huvud. Rebecka Karlsson heter hon. Hon är före detta språkrör för Grön Ungdom. Hon har startat... ja, jag ska inte berätta för mycket, utan det kommer du att berätta själv. Men det var så skönt med dig också. För att jag bara slängde iväg ett meddelande på Facebook och på mail. Och helt plötsligt efter en halv dag så ringde du. Och så säger du att du är fett på. Och kan redan idag. Och ja. Visst, vi hade andra planer, men vi tänkte att vi klämmer in det också.
Ja, verkligen.
Men nu är vi här.
Ja, precis. Välkommen.
Tack så jättemycket.
Hur är det med dig?
Det är bra. Det börjar bli ganska sent. Jag har druckit kaffe de senaste timmarna och spanat massa idéer, varit på ett styrelsemöte. Så att jag är lite... Det kan bli flippat.
Men det är underbart.
Det har redan varit flippat innan den här inspelningen har börjat. Så att det känns jättebra. Jag är jätteglad att vara här.
Ja, men vad härligt. Okej, men kan du berätta, vem är du?
Ja. Alltså jag brinner sjukt mycket för hållbar utveckling. Det är väl det kanske viktigaste om man ska prata drömmar och så.
Mm.
Framförallt miljömässigt, att rädda planeten.
Okay.
Men sen så vill jag ha... just nu så är jag också himla irriterad på att det känns som att alla går runt och har någon slags konstant dåligt samvete. Att så här, typ allting som vi konsumerar skadar någon annanstans. Och vad gör det med oss? Vi har ökande klyftor, vi har jämställdhet som inte alls är någon jämställdhet. Och massa sådana frågor.
Spännande.
Men upprör mig allra mest just nu.
Om du skulle beskriva dig själv med 3 ord, vem är du då?
3 ord.
Fråga.
Jag är nyfiken. Särskilt nu. Jag är inne i en så här spännande brytpunkt. Som du sa så var jag språkare för Grön Ungdom förut. Det var jag fram till i februari. Och sen så har jag jobbat med lite olika grejer. Men jag vet inte riktigt vad jag ska bli nu. Så här, vad nästa steg är. Alltså jag har precis bestämt mig för att inte kandidera till riksdagen 2014. Utan bara ha det helt öppet. Så att just nu så är jag väldigt nyfiken. Och sen så är jag kreativ. Både liksom att jag gillar olika kreativa uttryckssätt. Allt ifrån musik till liksom om man kan göra saker och ting mer konstnärligt och så vidare. Estetiskt på olika sätt. Men också kanske kreativ i olika lösningar när det gäller samhällsförändring och så, tror jag. Och sen så...
Slå till med något riktigt bra.
Jag är nog ganska romantisk, tror jag. Ja.
Det var ett bra svar.
Jag har inte varit så romantisk de senaste åren, men jag tror att det är på G.
Okej, spännande.
Det finns ingen person, jag bara känner att så här, jag har gått runt på stan hela dagen och känt mig så här, lite småkär i alla personer som jag går förbi. Och så jag funderar på så här, varför ler alla så himla mycket idag? Och så inser jag att jag har lett mot dem, att de bara ler tillbaks. Det var så himla,
vad fint.
Jag är lite förälskad i alla idag.
Men du pratar om liksom att hållbarhet är något som du känner att det är liksom en hjärtefråga. Hur började du intressera dig för det då?
Ja, nu, jag tycker vi går tillbaka långt tillbaka. Jag vill veta liksom, vad började allting? Liksom, vad fick du dina åsikter och tankar? Och, berätta.
Börja i Kungälv.
Ska jag börja i Kungälv? Ja. Jo, men det började nog där. Jag fattade nog inte det. Men jag är uppväxt i Svartedalens naturreservat som ligger
i... Det säger inte mig mycket.
Nej. Men Svartedalens naturreservat det ligger ungefär 3 mil från Göteborg på västkusten. Och det fanns och finns väl pyttelite urskog kvar där. Så när jag var liten så hängde det massa liksom trädkramare för att de ville avverka hela skogen och göra det. Och jag och min mamma, pappa och lillebror bodde i en så gammal jägmästarstuga utan grannar mitt där ute. Och både mamma och pappa är intresserade av miljö. Pappa är så här gammal fältbiolog och så. Från Uddevalla. Men jag tyckte inte att... Jag fattade nog inte riktigt grejer med miljö. Eller jag bara såhär, okej, människor är väl typ viktigare. Och höll mer på med musik och teater och sånt under egentligen hela uppväxten. Jag har inte engagerat mig. Jag försökte gå med i elevrådet och så på högstadiet.
Mm.
Och mellanstadiet också tror jag. Men jag blev liksom aldrig invald. Jag försökte gå med i musikrådet också. Jag förlorade på lottning. Alltså, du vet, jag gick liksom inte. Jag kom inte in någonstans. Men jag hade häst också. Det var en massa andra grejer. Och det var liksom man var inte engagerad när jag var liten.
Men hur var det med dina föräldrar? Drev de på dig för att du skulle engagera dig på något miljömässigt sätt? Eller någonstans?
Nej, det gjorde de inte. Nej. De har nog aldrig riktigt drivit på. Sen de heller mer liksom... mer kanske så här gräsrots engagerade. Eller mer liksom bara att de är väldigt kloka och har bra åsikter. Alltså mer så att påverka i vardagen än att de har varit... De har aldrig varit med i partier eller liksom den delen har gör man inte riktigt där jag kommer ifrån. Så.
Ja.
Men jag började engagera mig i elevrådet på gymnasiet. Men det var egentligen det första. Så. Okay. Men miljöintresset kom först efter studenten. Och liksom så.
Men vad fick dig att gå med i elevrådet på gymnasiet? Liksom?
Ja, men jag ville göra saker bättre.
Mm.
Alltså, jag tror att alla egentligen vill engagera sig. Mm. Men om man inte tror att det kommer göra någon skillnad om man engagerar sig, då skiter man ju i det. Men om man ser, exakt, om man får liksom ett konstruktivt sätt att påverka någonting, då hugger man ju direkt och gör det liksom.
När man inser att det faktiskt går att förändra, att lilla jag har ändå kapaciteten till att göra någonting.
Ja, verkligen så. Och sen så var det väl... Jag gick på prokjass-inriktning estetiska. Och då var väl också min chans. Det var ingen annan av esteterna som ville vara med i elevrådet. Så att jag hängde den där platsen rätt snabbt. Och det var faktiskt lite roligt. Vi pratade om det i helgen när jag kom så här. Så här, vilka händelser som har definierat ens liv liksom.
Mm.
Och ibland så kämpar man ju så hårt för att få något. Men de sakerna som har förändrat mitt liv mest, det har liksom inte varit meningen. Alltså typ... När jag gick med i elevrådet till exempel. Att det var egentligen där. Det var bara en liten grej. Jag ville vara med och påverka på skolan. Och sen så blev det värsta grejen. Jag träffade Katarina som är min absoluta bästis liksom, fortfarande. Och det är egentligen tillsammans med henne som... Men det började med att vi var så här. Vi elever ska vara med och anställa lärarna. Och det är klart att vi ska vara det. Och började så här, dra ihop grejer där.
Mm.
Pluggade mindre och mindre. Eller jag gjorde det i alla fall. Jag jobbade mer och mer med elevrådet. Och började så här, åka runt i Sverige. Och, Ubelandet, och det var så himla roligt. Och sen gjorde vi, men så här, vi gjorde projektarbete tillsammans och drog till Singapore och Malaysia. Och sen var det vi som reste till Västafrika efter studenten.
Okej.
Vilket var liksom det tillfället när jag fick upp ögonen för klimatfrågan också. Okej. Så att allting kom egentligen från att jag så här, i sista sekund bestämde mig för att ändå plugga på gymnasiet. För jag tänkte skita i det, för jag var så himla skoltrött.
Okej.
Och så här, bestämde mig att plugga estetiska. Och sen ur det så kom liksom ett helt klimatengagemang som jag liksom aldrig hade tänkt på.
Mm.
Så, innan.
Det är det som är så galet hur liksom en sån liten sak kan ändå påverka alltså, ens livsutveckling.
Just de här små valen som man väljer att göra.
Precis, verkligen.
Men, som när jag till exempel i dagen efter när, vad ska man säga, när inlämningen till Changemakers var, det var för sent egentligen. Men jag skickade in ändå i alla fall. För jag tänkte att nej, men jag har inget att förlora ändå. Och sen så några dagar senare så ringde liksom Manelu upp och sa att jag var antagen till Changemakers under Almedalsveckan.
Precis.
Och under Almedalsveckan träffade jag dig, min nuvarande chef och min bostad, hyresvärd. Precis. Det är så häftigt,
ja,
så här små val. Och det är så coolt att man väljer att följa sin magkänsla. Jag tror det är ganska viktigt ibland faktiskt.
Verkligen. Mm. Men berätta om din resa. Vad var det som gjorde att du liksom fick upp ögonen?
Ja. Men den här resan för det första, det var ju verkligen så här. Det var inte någon engagemangsresa på något sätt från början. Det var bara så här. Vi ville se världen. Mm. Liksom efter studenten. och jag och Katarina satt på en indisk restaurang nere i källaren med så här, en liten filofaxkarta, en sån zebra luddig, fluffig filofax med en liten karta, och så började vi så här, peka på olika destinationer. Jag pekade på Östafrika och Katarina och var såhär, åh, så här, Zanzibar och Tanzania, och gud vad häftigt. Och Katarina bara, så himla töntigt, så här, de pratar engelska där, ta något svårare. Så då pekade jag på Västafrika, Marocko, Mali, Senegal, Gambia, Mauritanien. Jag hade inte ens hört att det fanns ett land som hette Mauritanien innan.
Mm.
Och så hon bara så tittade på mig och sitter tillbaka och så bara... När det suger till i magen, man bara, vi kommer verkligen åka dit. Så vi bestämde oss för det och behövde pengar först. Och det var roligt för jag gick förbi en Lisebergs reklam på vägen hit. Jag jobbade som Lisebergs kanin hela den sommaren. Och hon jobbade som paddan guide.
Okay.
Och sen så kunde vi åka. Mm. Och då reste vi till Marocko först.
Mm.
Vad kostade det att åka?
20... Jag tror att 25 000 kanske.
Mm. Mm.
Vi var ute i 100 dagar tror jag. Okay. Okay. Alltså det är lite drygt. Mm. Man kommer rätt långt liksom.
Mm.
Men vi bodde väl ganska... Mm. Ja, men typ i Marrakesh bodde vi på en hustak. Och det var så himla fint. Och sen ja, man reste runt där och ner till Sahara. Ut till Essaouira som är så surfmäcka. Och kära ner oss i några från marokkanska surflandslag. Det var levde livet. Men sen så flög vi till Mali. Och började resa norrut längs med Nigerfloden. Och då hade... Innan vi åkte så hade... Alla har varit väldigt anti och såhär, ni kommer bli våldtagna, det kommer bli krig, ni kommer bli rånade, åk inte och såhär. Och vi hade bara varit såhär, chilla, du vet. Men sen när vi kom till Timbuktu, som är liksom mer norrut, nära Sahara, så upptäckte vi via amerikanska UD att de höll på att utrymma hela den regionen för att det hade blivit väpnade konflikter och höll på att bli krig. Så vi bara, oj, shit, det var inte det vi hade, ja, inte riktigt det vi hade tänkt. Och det gick upp, för då började vi också försöka förstå vad som hände i regionen och så. Och en dag så var vi utanför Timbuktu på en sanddyn med Bova, en kompis. Och han bara så här, tittade ut över Sahara och sa, kan ni förstå att vi brukade odla mat här?
Ja.
Och bara så här, klimatet förändrades, allting förändrades. Och så började jag förklara hur klimatförändringen fått grundvattnet att försvinna och maten försvinna. Och så massa stamrivalitet som tidigare så blev det clash, krig. Och det har ju bara blivit värre och värre. Det har varit svenskar som har suttit kidnappade nyligen också. Och det finns jättemycket fantastisk musik där, en öken bluesfestival och så vidare. Och i regionen har det varit, jag vet inte om det är kvar, men ett tag så var det 50 piskrapp för att lyssna på musik. Alltså som infördes sen vi var där, att det går så himla snabbt när.
Mm.
Och det är väl så med klimatförändringar på något sätt att man pratar om översvämningar och det kommer hända sen och så. Men ökenspridningen, den sker ju nu. Och den slår så himla hårt, för eftersom att det är så... Att folk lever så oerhört mycket på marginalen, liksom. Det här var några år sedan, ungefär samtidigt som Al Gore släppte sin film En obekväm sanning, och de pratar om att klimathotet är största hotet mot världsfreden. Och där blev det så tydligt hur klimatfrågan inte är så här några gulliga arter typ, utan hur det verkligen är en av vår tids ödesfrågor liksom.
Och att det här redan existerar.
Som de flesta fortfarande, tror jag, inte riktigt... Eller man pratar inte om det på det sättet. Man pratar om det som att det är någonting som kommer hända sen och vi behöver göra så att det inte händer. Så det händer redan. Det handlar bara om att begränsa det så mycket som det bara går. Liksom.
Mm. Mm.
Så jag bestämde mig där och då för att försöka göra något. Det blir så himla pretentiöst. Men ja, och det kändes väldigt tydligt. Så här, det här är den frågan.
Men vad var liksom första steget då när du kom tillbaka?
Första steget var att läsa in mig.
Ja.
Som sagt, jag hade pluggat estet. Mm. Såhär, naturkunskap. Ja, 50 poäng. Men jag hade fått VG på, tror jag. Det var väl... Bara läsa in mig. Jag gjorde en mapp på datorn och började ladda ner pdf-filer. Ja. IPCC, alltså FNs klimatpanels senaste, som är typ 3000 sidor. Och beställde en massa klimatberedningen. Och typ massa så här greenwash-grejer. Alltså, innan man har en grundkunskap, vilket jag liksom absolut inte hade. Jag fattade inte vad som var bra och vad som var dåligt. Det är liksom bara... Allt som hade med klimat, jag åkte till Almedalsveckan.
Mm.
Och det var, jag tror att det var 120 seminarier som handlade om klimat då. Den veckan. Och bara försökte springa på, alltså från morgon till kväll, försökte springa på allt som jag kunde som inte låg parallellt. Mm. Och försökte träffa folk. Och på något sätt så var det bra att starta så himla från noll.
Mm.
För att jag var tvungen att verkligen engagera mig liksom. Eftersom att jag hade så himla lite för mig, det var liksom ingen snack om att jag var tvungen att försöka vara ambitiös med det, om det skulle... Jag visste inte hur jag skulle sålla. Det var bara att ta typ hela allt.
Ja. Men hur kom det sig att du började engagera dig i Grön Ungdom då?
Och det var ju långt senare egentligen. Utan jag började jobba i olika civilsamhällesorganisationer.
Okay.
Och kopplat till entreprenörskap också. Mm. Allt ifrån så jag startade en egen liten firma och jobbade för Global Focus, som på den tiden var en global projektplattform för klimatentreprenörer som låg under Världsnaturfonden. De är fristående idag.
Okay.
Och jag och några kompisar startade Sustainergies, som är en organisation som skapar synergier för hållbar utveckling mellan studenter och företag, och satt i LSU:s, Sveriges ungdomsorganisationers styrelse och försökte driva mer av miljö- och klimatfrågor där inför klimattoppmötet i Köpenhamn och så. Och sen så var jag Sveriges ungdomsrepresentant i FN:s kommission för hållbar utveckling 2009.
Och Hur var det?
Ja, det var fantastiskt.
Du måste berätta.
Ja, det var verkligen helt fantastiskt. Och det var också så här... Jag hade haft en hel sån där vår. Jag hade sökt så mycket stipendier och jobb och uppdrag. Och jag hade liksom bara fått nej på allt. Och jag ville bara engagera mig. Jag ville välja vad som helst som var ett sätt att påverka klimatfrågan på. Liksom. Och till slut så var det bara det här FN-uppdraget kvar som jag hade sökt. Som jag absolut visste att jag inte skulle få. Liksom. Och så ringde telefonen och så... Men det kändes som en sån här idoluttagning liksom.
Mm, mm.
Men det var också så himla tufft för att jag fick... Alltså svårt för att jag fick veta det så sent. Så det var så här... Jag tror att jag fick veta det på en måndag.
Ja.
Och på fredagen skulle jag åka till Bryssel och synka agendan med de andra ungdomsrepresentanterna i EU. Och det var 4 veckor kvar tills vi skulle till FN i New York. Och så här, hela svenska regeringsdelegationen skulle bearbetas. Mm. Så du vet, var verkligen så här... Och återigen bara kasta sig med hull och hår liksom, och försöka göra så. Men för du så dina pluggade på Södertörn, så det var med ett retorikkonsultprogram
då.
Så jag ringde upp en av professorerna också. Då hade han några studenter som skulle skriva C-uppsats i retorik på retorikkonsultprogrammet. Så då fick jag en egen retorikkonsult. Katalin Bakri som skrev sin C-uppsats om mig i det uppdraget. Och så här. Gav mig typ så här typ korreläste mina debattartiklar nattetid.
Gud vad fint.
Helt galet. Men det var verkligen så här, på med alla resurser och försöka göra så mycket som möjligt. Och det gick jättebra. Alltså även när vi var där. Man jobbar både liksom som ungdomsrepresentant i svenska regeringsdelegationen. Och försöker lobba ett ungdomsperspektiv och ambitiösare klimat- och hållbar utvecklingspolitik.
Ja.
Men sen jobbar man också tillsammans med de andra ungdomsrepresentanterna från hela världen. Och försöker gemensamt lobba samtliga delegationer. Liksom. Och de andra delegationerna hade ju jobbat under så himla lång tid innan och så.
Ja, ja.
Och har ju liksom hela staber. Så här. Men vi fattade ganska tidigt att vårt vapen liksom var snabbheten.
Mm.
Att det går så långsamt där.
Mm.
Så att när de höll på, alltså redan första dagen, alla sitter i samma sal, vänder mot samma liksom podie, och sen så gör de olika förslag, de olika staterna, som man lägger in i så kallade brackets, som är liksom, så man får olika förslag och så ska man till slut jämka ihop allt det här. Och då kunde vi sitta på Skype och Facebook-chatten och under tiden som det var, under tiden som de behandlade ett kapitel och det var uppe på skärmen, sitta och så här chatta ihop nya förslag till varandra. Mm, och sen i Skype-fönstret så var det typ så här, var någon som skrev bara, I'm printing it. Och sen så var det bara så här, kutade igenom så här FN-salen och sen bara så här, see you at the meeting point. Och sen så här, gick alla till distributionspunkt och så fick man ut ett papper och så gick man fram till... Om jag skulle fram till amerikanska, kommer jag ihåg på första dagen. Det hade om ungas påverkan i hållbar utveckling under så här jordbrukskapitel. Och så går jag fram till den här stora, tjocka amerikanska kan med grå kostym. Liksom, och så här, små typ jultomteglasögon på näsan. Och jag var så här, sir, you may want to have a look at this. Så här, och han bara, yeah, thank you. Typ så här, och han skämdes ihjäl typ. Och så en pytteliten stund senare... Så hör man såhär, Distinguished Delegate of the United States. Och då har han liksom räckt upp handen och puttar in våran text som vi har suttit och skrivit i Facebook-chatten så en liten stund tidigare. Man bara, oh. Första dagen, så då blev värsta såhär alltså FN när det gäller liksom ungas rättigheter och så vidare. Det finns så himla mycket att göra fortfarande, ju långt ifrån bra liksom. Men det var också så himla häftigt att det med våran typ naivitet ändå gick på samma sätt som du sa. Precis när du fick jobb och lägenhet och allt liksom. Bara genom att man så här testar ändå. Att det här liksom, jag kan se att ännu tidigare så var jag nog mycket coolare på det sättet. Jag bara så här... Ja, vågade testa och blir det ingenting så blir det ingenting. Så det är inte mer med det liksom.
Du bara gjorde det.
Ja, men bara gjorde det.
Vi tänkte inte så mycket på vad som skulle kunna hända.
Nej, helt på vinst och förlust. Mm. För att man inte liksom har några erfarenheter och kan kalkylera. Man vet inte om det kommer funka eller inte kommer funka. Nej. Och idag så kanske jag mer tror att jag vet vad som funkar och inte funkar.
Ja.
Fast det kanske funkar ändå. Alltså så att jag också känner att jag skulle vilja bli...
Men du har liksom inte satt ut de här spärrarna än liksom. Så jag tror ändå så här, av en lång tids engagemang så lägger man ändå på, tror jag. Alltså vissa så här, ja men det här funkar inte och så vidare. Så jag tror liksom i början så är man så här, den här naivitet som du pratar om är så himla viktig. Och så att så här, att ja, men försöka ha kvar den under hela sitt engagemang liksom.
Ja, det är nog jätteviktigt verkligen. Men jag märker ju det redan. Alltså, nu, trots att man bara har varit engagerad ett par år så känner jag redan att alltså, ibland är det någon som kommer med en ny idé så blir jag lite sådär direkt att nej men det går ju inte. Utan att tänka på det. Och sen får jag till och med säga till mig själv att jo, men klart det går, det måste du prova. Det är
ja.
Och hade jag tänkt på hur mycket jobb det skulle bli och så, då skulle jag aldrig startat en miljöorganisation med mina kompisar.
Nej.
Så jag tackar mig själv att man har varit lite naiv. Och jag vill fortsätta vara det. Det tror jag är ett väldigt starkt vapen faktiskt. Jag tror man kan komma väldigt långt med det.
Jag tror
men det låter ju verkligen som att du har varit, alltså, eller och är, en väldigt nyfiken och spontan person. Som vågar utsätta dig för saker och ting. Ja, det märker man ju nu att du kommer till oss liksom, en måndagskväll liksom.
Precis.
Men det är ju så, man har ju allt att vinna. Alltså så, man har ju ny erfarenhet i alla fall. Verkligen. Gud vad spännande.
Men det var roligt, jag måste precis på det här temat hängde med ett gäng tjejer i helgen nu från Frishuset som är med ett nätverk som heter United Sisters. Och den tjej, hon är 14 bass liksom, hon är så jävla cool. Och hon har gjort något slags avtal med sin rektor så att hon får göra praktik när hon vill. Och så är hon så här, hon bombar dem med mail, och svarar de inte på mail, då ringer hon dem. Och svarar de inte, då går hon typ dit. Och så här, hon bara så här, men Rebecca, var skulle du vilja göra praktik då? Och hon hade liksom bara berättat om vart hon hade varit. Och jag bara, gud, jag ska inte dö för att vara där hon har varit.
Ja.
Men jag skulle, jag bara, gud, jag skulle knappt våga höra av mig till dem. Ja. Och så här, ja. Det är värsta så här, uppläxningen och coachingen och bara börjat göra listan. Men det är kul att göra någon slags lista på så här, vad är det jag skulle vilja våga göra egentligen. Så här.
Precis, och ofta är det nog liksom egentligen att vad skulle jag vilja göra listan. Den skiljer sig väldigt mycket ifrån vad man egentligen gör varenda dag.
Också vad man tror att man kan göra, tror jag.
Ja.
Skiljer sig väldigt mycket liksom vad man har, vad man drömmer om och också vad man sätter för så här spärrar för sig själv liksom, det här tror jag ändå att jag kan uppnå.
Att man har en gräns liksom, i sig själv.
Precis. Att man sätter tak för sig själv liksom. Och inte våga drömma om de där stora drömmen. Eller man kanske drömmer om, men man kanske tror att de inte är eller att de inte är uppnåeliga.
Exakt, det är nog väldigt, väldigt vanligt.
Verkligen.
Jag har en kompis som, han ställde frågan så här, om du visste att du inte kunde misslyckas, vad skulle du vilja göra då? Och då får man helt andra svar än man bara säger, vad skulle du vilja göra liksom?
Precis.
Då skulle jag vilja, vad säger det så här?
Berätta, vad skulle du göra om du inte kunde misslyckas?
Om jag inte kunde misslyckas alls? Ja. Jag skulle vilja spela in min skiva, tror jag. Jag har velat sjunga i typ 10 år, men inte gjort det. För att jag har tänkt att jag inte är tillräckligt bra på det. Så. Och, men om jag inte kunde misslyckas, alltså absolut inte kunde misslyckas, då skulle jag, då skulle jag ta upp det och bli sångerska och skriva låtar och spela gitarr och spela in en skiva, tror jag.
Okay. Men du gick ju estet.
Ja.
Så har du inte sjungit och spelat tidigare då? Eller?
Jo, inte sjungit så jättemycket, men spelat har jag gjort.
Gud vad spännande. Om typ 5 år då, när vi lyssnar tillbaka på det här, så tänker jag att du har sett en skiva och du är världsnerad och liksom. Du ska komma ihåg den här stunden. Ja. Du liksom.
Ja, det är nog 5 år. Det är minst, ska jag säga.
5 år, det är lång tid.
Ja, absolut.
Vad skulle ni vilja göra?
Gud vad svårt, jag har nog inte ens tänkt på det. Gud.
Nu måste jag tänka efter, vänta, fråga nu.
Vad skulle du göra? Om man inte kunde misslyckas, det här liksom, då behöver man inte vara bra alls, liksom, tänker jag. Det handlar bara om att man drömmer om det på något sätt.
Ja, alltså gud vad svårt. Alltså jag tänker rent spontant så här, att man hade velat ha en liksom en hög maktposition, typ statsminister liksom, i och med att så här, vi faktiskt fortfarande inte haft en kvinnlig statsminister i det här landet.
Det är jävla sjukt.
Ja, det är helt sinnessjukt. Men samtidigt tror jag så här, jag vet inte riktigt om det är min grej ändå, för jag tror att
du kan inte misslyckas.
Ja, om man inte kan misslyckas så hade jag nog velat bli Sveriges första statsminister. Det hade, eller kvinnliga statsminister, det hade varit fett alltså.
Fasen vad bra. Jag spelar på din kampanj.
Jag hade nog jobbat med massa, alltså jag skulle gjort massa små projekt. Till exempel, bland annat hade jag startat upp en hub i Blekinge. Och så skulle jag liksom, vad ska jag säga, föt ihop och engagerat mig väldigt mycket där nere. Men samtidigt försökt engagera fler människor just på gräsnivån. Och jag har också gjort det, varit ute och träffat folk liksom. Och struntat i det administrativa och sitta på kontoret. Men istället skulle jag vara liksom där det händer. Och ut och resa, engagera mig internationellt. Det är min lilla dröm. Och dit ska jag också.
Ja, men verkligen. Det känns inte så ouppnåeligt. Det är på väg.
Gud. Men vad häftigt det är att tänka de tankarna. Man märker verkligen att man inte är van att tänka på det viset.
Precis. Men vi kan ju ge liksom en uppgift då till våra lyssnare, om vi har några än. Att man faktiskt ska sätta sig ner och liksom bara tänka, vad skulle jag göra om jag inte kunde misslyckas? Och skriva upp det.
Exakt, precis. Det blir som en hemläxa.
Ja,
nästa vecka.
Ja, men precis. Gud, det är... Så alltså, om någon vågar får de gärna skriva det på Facebook-sidan. Men annars bara så här personlig läxa liksom, för sig själv.
Om jag går med i en miljöorganisation, då är det värsta stora steget. Men det är inte det. Utan man går med och det är gratis. Eller kostar typ 20 spänn. Och sen så får man veta vad som händer på insidan. Och sen så fort man har gått med, då ser man mycket mer hur det fungerar. Och då börjar man också känna så här, ja men gud, just den där frågan om kemikalier i kläder, den tycker jag ju är allra viktigast. Eller liksom,
precis,
jag vill jobba mot trafficking. Om man är liksom en... Och så kanske man känner så här, ja men just det där, nu ska de göra en fest på det där temat, där kan jag ju komma. Alltså så här, så fort man är på insidan så är det så himla mycket lättare att bara hoppa på grejer.
Verkligen.
Och det är därför man bara, alltså jag skulle vilja att alla bara gick med i alla organisationer som de står nära. Och att alla gick med i ett parti så att man ser vad som händer på insidan. Så att den dagen man bara känner så här, men idag har jag några timmar över, jag kan göra något. Då vet man vad man kan göra liksom.
Mm.
Så gå med i organisationer eller...
Precis, och känner man att man kommer inte rätt, då kan man ju alltid gå ut därifrån igen.
Ja, precis.
Och det gäller partier också, jag gick med i ett annat parti först. Och det tycker jag också, att idag är någon slags här, folk är så himla rädda för att välja parti, för att man är så här, och ska köpa ett helt politiskt paket. Och jag hade verkligen som så här, jag ska aldrig gå med i partipolitik någonsin. In i det sista på något sätt. Och mycket det här, så här, hur... Vet jag ens vilket parti som är bäst och rätt för mig?
Mm.
Och kan jag köpa allt liksom?
Mm.
Och gud, när jag giffel i hela gommen. Sorry. trycker in. Men jag tycker att man bara ska gå med i ett parti. Och det som man tror står närmast och passar inte. Så då går man ur, då går man med ett nytt liksom. Det som man hittar dess.
Och sen har man ju alltid chansen att påverka i partiet också.
Precis.
Ja, det kan jag tänka mig, särskilt som ung kanske.
Både och. Både och. Alltså så här, men så fort man är på insidan, då ser man hur det funkar.
Mm. Verkligen. Och jag tror att det, alltså, av alla mina vänner som har engagerat sig i någonting, oavsett om det är liksom en så här, musikförening eller om det är liksom ett politiskt parti, att det är att alla känner så här, gud, det här har verkligen gett mig någonting. Liksom att jag är så glad och jag ångrar inte att jag gick med. Att jag tror att det finns liksom ingenting som, även om man kanske inte är kvar hela livet, så tror jag ändå att man kan känna liksom, ja men det här engagemanget gav mig någonting. Att det, är så här, det ledde mig till nästa steg i livet. Liksom. Ja. Att så här, det är liksom en viktig pusselbit tror jag. Alltså för att det blir den liksom, ja, formade engagemanget som man vill liksom bära med sig. Och jag var också politiskt engagerad förut till exempel. Och det ångrar jag mig inte alls. Även om jag inte är det längre och engagerar mig på andra sätt nu. Så alltså, tycker jag att det har varit så en viktig lärdom för mig. Liksom. Alltså att det jag har fått med mig från de åren har varit ovärderliga. Liksom.
Mm.
Det är saker som man kan lära sig i skolan. Liksom. Såna, ja.
Men ofta hör man ju att partipolitik är ganska långsamt. Mm. Är det så, om jag får fråga, en politiker och en före detta politiker?
Alltså jag tror det beror lite på vart man är, kommer ifrån också. Vad man har för kultur i det partiet och så vidare. Men alltså jag tror politik är faktiskt vad man gör det till oftast. Och så klart att det finns väldigt mycket strukturer som man kanske verkligen måste ändra på. Och jobba för att förändra. Men... ja, jag tror att det hänger så mycket på vem det är som engagerar sig också. Att det finns människor som engagerar sig. Så att man i politiken inte kan skylla ifrån. Eller? För det är ofta så här, ja men det finns inga ungdomar. Därför kan vi inte ha ungdomar som får de här nämndplatserna. Liksom, och så. Att man visar sig, jo det finns visst ungdomar, här är de. Liksom. Jag tror det är viktigt.
Att vi vill visst liksom.
Ja, vad har du?
Men partipolitik är ju 1000 olika grejer. För det första, det tycker jag är viktigt när man säger så här. Att partipolitik går långsamt. Så här, ja, att införa säg, delad föräldraförsäkring. Precis. Det kommer inte gå på 2 dagar. Liksom. Mm, men att dra ihop en fest för den frågan. Det går inte långsammare i ett politiskt parti än i en annan organisation. Och sen handlar det väl också om så här, ja, om politiken går långsamt, men vart går samhället? Om man själv inte går in i, in i politiken, då blir det ju upp till någonting som inte är demokratiskt valt att bestämma vad vår framtid ska vara.
Verkligen.
Och det, det känns som att det är väldigt motsägelsefullt ganska ofta. Eller du vet, det känns som att ofta hör man, du vet, de här missnöjespartierna får jättemånga röster för att folk röstar på dem för att de känner att det finns inget annat bra val. Så man gör det lätt för sig själv. Men det känns som att det är istället för att göra, vad ska man säga, de tror att de gör att man går ett steg i rätt riktning då man väljer att rösta på ett parti. Medans egentligen så, om man skulle välja att gå med i ett parti eller att rösta blankt, det vore ju bättre, för då visar man ju då är man ju med och påverkar själv. Och då visar man också vad ens egen röst står, istället för att lägga det på ett annat parti som man inte egentligen symboliserar med eller sympatiserar med.
Det allra sista de gjort är att blankrösterna inte räknas, och det är ett problem. Då har man ju inte den, jag vet faktiskt inte vad anledningen är, men jag tycker att det är ett jättestort problem, för det tycker jag är viktigt att man kan visa att det inte finns något parti för en, om det är så, men att man ändå väljer att gå och rösta liksom.
Precis. Men jag tycker ändå att det är, alltså jag kan störa mig ganska mycket på det här senaste tiden, att jag läser ju väldigt mycket om migration just då, eller det är ju mitt program handlar om det, och liksom om främlingsfientlighet och såhär, hur det går utvecklas och så, det kan bli så himla arg att människor bara bestämmer sig för att rösta på ett parti för att det är liksom enkelt, att det är såhär, nej men de andra partierna, jag håller inte med över den utveckling som de går mot. Och ändå så här, men har du läst någons partiprogram någon gång? Att det är så många som bara röstar. Och det är framförallt i min generation som bara liksom tar... Jag har flera bekanta som liksom röstar på SD för det är den lätta utvägen. Och precis som du sa, att liksom man tar sig inte tiden att bara... Att man kanske går och knackar på lokala partikontoret och liksom frågar så här, vilka frågor jobbar ni för? Liksom, vad brinner ni för? Att det är så himla... Och jag vet inte. Och det är så många som inte röstar heller. Så man känner att det spelar ingen roll, varför ska jag rösta? Och det, ja.
Men det är ju intressant inför nästa val. Precis. Det kan bli, för det känns som att det finns ett större missnöje nu än på väldigt, väldigt länge. Allt ifrån liksom att klyftorna ökar till att hela välfärdssystemet håller på att braka samman. Precis. Arbetslöshet, miljö, jämställdheten går åt fel håll. Allt möjligt liksom. Och då, men det blir ju intressant så här, kommer det bli ännu mer missnöjesröstning då? Eller är det nu man känner så här, nu är det nog dags att läsa på. Nu är det nog dags att börja engagera sig. Jag kan verkligen tänka mig antingen att det sker 2014. Eller om folk inte mobiliseras till 2014, att det blir kaos 2014 och 2018. Då står vi där med typ 7 nya partier och massa mer engagemang. Men någon gång måste det liksom slå om. Och någon gång måste vi börja engagera oss.
Verkligen.
Och dra med alla i det liksom. I FN var det väl också som jag för första gången tänkte tanken att börja engagera mig partipolitiskt. För att det blev så himla tydligt att Sverige kommer inte lägga några progressiva förslag på bordet om vi inte har politik som gör att vi kan leva upp till de siffrorna.
Ja.
Där. Alltså vi kan inte säga att vi kommer göra en ambitiös klimatpolitik liksom, i FN. För vi har inte det. Så att det börjar i medlemsländerna liksom. Nu är det så här, men många tror ju att klimatet till exempel är på rätt väg. Och förra året den statistik som redovisades förra året visade att vi har ökat utsläppen på ett år med 11%. Och i de 11% så är det inte ens inräknat alla de utsläpp som kommer från konsumtion av varor som är producerade utanför Sverige. Alltså vi konsumerar, vi flyttar fabrikerna utomlands. Och vi räknar inte ens med de utsläppen. Och trots det så ökade utsläppen som redovisades förra året med 11%. Och då är det så här, det är klart att Sverige inte kommer åka till FN och säga... Hej och hå, vi vill ha en ambitiös klimatpolitik. Nu ska vi satsa på det här. Man tar... Regeringen tar biståndspengarna som man absolut inte får göra för att finansiera klimatarbetet. Och det som händer då, det blir att man börjar jaga kryphål, så kallade loopholes istället. Att man börjar så här, kan vi räkna om skogen och avverkning av skog på ett annat sätt så att vi får fortsätta och släppa ut ännu mer. Det blir liksom bara, det blir skit alltihop. Och det har ju att göra med att vi släpper ut för mycket i Sverige. Och i respektive medlemsland. Så där någonstans så föddes det så här.
Och tänk när alla tänker så.
Ja.
Eller, Eller om fler länder tänker så, då flyttar man ju på det, utsläppen ännu mer.
Precis, om man jobbar liksom från nu, hur kan vi göra så att vi får släppa ut mer? Alltså alla länder tänker så liksom.
Precis, det är en konstig princip.
Verkligen.
Så, ni har varit på tre omgångar klimatförhandlingar. Först när det var i Köpenhamn. Och sen året därpå när det var i Mexiko, i Cancun. Och så tredje året, eller mitt tredje år var i Durban i Sydafrika.
Mm.
Och där tyckte jag verkligen att det var så här, det var nästan mer snack om kryphål än om utsläppsminskningar eller finansiering av utsläppsminskningar. Det blir så himla... Det blir så här, men anledningen till, vad är anledningen till att vi samlar det här? Vi samlar det här för att vi ska minska utsläppen.
Ja.
Inte för att vi ska sitta där och prata om hur vi kan släppa ut mer. Eller komma, det är helt absurt till slut. Liksom. Så där någonstans börjar det. Så.
Men alltså för jag tänker så här, om jag hade varit där så hade jag bara känt så här, alltså vart är världen på väg? Och så bara känt hopplöshet. Alltså att vända om det till liksom ett engagemang är ju väldigt så här, jag tror att väldigt många hade gått därifrån och bara jag orkar inte mer liksom. Alltså så här, det känns så hopplöst. Så vad fick det att bara, nej, men det går ändå.
Jag har nog sett många som gör bra grejer.
Ja.
Men det är ju verkligen en fråga om fokus.
Mm.
Och man påverkas ju så himla mycket av den stämning som är där man är just nu. Liksom. Mm. Det var skitintressant när jag åkte till FN första gången. Jag var så helt fylld av förväntningar. Och så skulle Gerda Werburg, som är, hon var Hollands jordbruksminister då. Hon var ordförande för hela kommissionen.
Mm.
Och nu vet man, kommer in där, det är källaren i FN-skrapan. Man sitter där och typ så här, studsar upp och ner med sin lilla gröna kjol. Så himla så här... Bara, nu kommer inspirationsboosten. Hon skulle invigningstala. Och så går hon upp i podiet och så här, tar tag med händerna verkligen i talarpodiet. Hon bara så här, we're living in the time of crisis. The food crisis, the credit crisis, the energy crisis, the climate crisis. Det är man bara såhär, oh fuck. Det här går åt fel håll. Så kommer jag ihåg den helgen så åkte jag till Boston för att det var ett klimatseminarium på Harvard som några studenter hade arrangerat. Och så avslutade en av dem och bara, oh dude, this is gonna be such a challenge. This is gonna be so much fun. Det var så olika sätt att se på precis samma grej. Så här ska vi liksom ställa om typ hur vi lever, hur vi engagerar våra samhällen, hur alla våra institutioner är, hur ekonomin är. Så här, okej, hur ser vi på det? Ja, det är klart som fan att det är en kris liksom, eller tusen kriser som hänger ihop. Och att det kommer vara världens himla utmaning. Men att det också är kanske den mest inspirerande tiden som man kan leva i liksom. Och det som jag också tycker har blivit så bra de senaste åren är att man kanske har börjat med så här, om man typ som 2009 med när klimatförhandlingarna var i Köpenhamn. Och alla skulle, det var så mycket fokus på vad man inte vill ha, alla kriser man inte vill ha. Man skulle spela in en liten film och säga hur orolig man är och så. Men alltså att nu är det liksom mer fokus på, okej, vi vet att vi inte kan ha samhället som det ser ut nu. Vad vill vi helst av allt ha för samhälle då?
Mm.
Vilka värden är det som ska stå i centrum? Hur vill vi leva våra liv? Hur vill vi att våra samhällen ska vara? Att så fort det liksom inte handlar om så här, hur kan vi ha precis samma BNP som nu men minska utsläppen med 0,5% årligen typ. Alltså så här, när det inte finns någon ambition.
Ja.
Målet är inte bara att det är ingen som så här, vi blir inte lyckligare nu än vad vi var på 70-talet liksom. Det går, vi konsumerar som aldrig förr, men det gör oss liksom ingenting, utan vi behöver hitta någonting annat. Och det är alla de där frågorna som jag tycker att klimatkriser och annat har liksom öppnat upp för, att man bör börja nu bli mer visionär igen i så här, vad 17 vill vi ha för liv och för samhällen. Det är ju himla, himla positivt liksom. Minst sagt.
Ja, verkligen.
Men alltså, jag tycker att din fråga är jättebra med vad är det som får en att antingen känna total himla hopplöshet eller hopp. Och för mig så är det liksom helt och hållet vilka jag har runt omkring mig. Alltså att man spelar ingen roll, men jag är så här, när jag var lite yngre typ så här, masskonsumerade amerikanska managementböcker. Där ju allting är så här, it's up to you. Så här, feel the motivation. Men för mig, när jag liksom nu har börjat se tillbaks på vad som fungerar, så då är allt är typ upp till vilka jag är omkring mig. Så här, är jag med folk som gör bra grejer, är motiverade själva, ser lösningar, då ser jag också lösningar. Mm. Och så fort jag hänger liksom i kretsar där det är mer fokus på vad som inte blir rätt just nu, liksom, då blir jag också helt energidränerad. Så att jag bara insett det, så här, gud Rebecka, det viktigaste du behöver göra med dig själv är bara så här, ta dina två ben och se till att transportera dig till rätt sammanhang. Liksom.
Var där du får energi.
Ja. Mm. Det är det viktigaste, för det går inte annars.
Alltså. Nej, nej.
Gud. Tips, var där du får energi. Det är så sant. Alltså, det är precis det du sa.
Liksom,
att det är, alltså, människorna som man omger sig, eller som man umgås med, är ju en så himla viktig del av liksom. Alltså jag vet själv, liksom, jag hade liksom, min projektpartner Sofia, och jag tror att Louise här är samma sak för dig, liksom, att, så här, att man, om man inte har någon som står bredvid liksom, och peppar en och bara säger, men det här vi gör är fortfarande viktigt, eller är viktigt, liksom, att det är, alltså jag har svårt att se, jag hade kunnat motivera mig själv om jag inte hade de människorna runt mig.
Det som är svårt där, och en utmaning, det är ju att så många av oss som är engagerade nu vill in och ändra på strukturer som vi inte tycker om.
Mm.
Och det kanske är de strukturerna som också dränerar oss på energi.
Ja.
Det är ju svårt. Alltså så här, det är en sak, eller jag tycker, för mig är det en sak när jag liksom engagerar mig i min egen lilla organisation som jag själv startat upp och där man kan bestämma allting själv. Men om man också, vilket jag tycker att man ska göra, också ska kanske vara engagerad i partier eller i stora organisationer som behöver, där man inte alls tycker att allt är perfekt och jätteroligt energigivande just nu. Att man då också behöver jobba upp folk som ger en energi på insidan, även om inte hela liksom institutionen gör det. Absolut. Eller har folk runt omkring en som kan stötta en när man är i det. Liksom så.
Verkligen.
Ja, det är nog väldigt viktigt att vara på båda ställena. För att annars så får man ju, vad ska man, det annars är det ju precis som du säger, alltså man försöker förändra på någonting som redan är dåligt. Ja, och det, då lägger man ju fokus på lite fel saker. Nej, nu blev jag lite röd.
Ja, men det är precis det man ska göra. Men om man då säger att man mår bra av att vara folk, ja men såhär, att man, den strukturen som man vill ändra på, den kanske inte är den strukturen som ger en energi. Det är just därför man vill ändra på en. Och då behöver man, samtidigt som man gör det, få energi antingen från helt andra personer eller från några personer som är inuti samma struktur.
Precis.
Och där man gemensamt bestämmer att nu ska vi försöka ändra på det här. Liksom, så.
Verkligen. Mm. Men hur, berätta om Grön Ungdom-uppdraget då, och hur var det att vara språkrör?
Ja, det har varit fantastiskt. Det roligaste uppdraget liksom någonsin, verkligen. Och ju viktigaste.
Och alltså, tuffaste också.
Och tuffaste, svår. Alltså, det är ju så himla mycket på en gång. På något sätt, ett sånt uppdrag. Men det häftigaste är ju det här att få göra någonting så helhjärtat. Man brinner för en fråga så starkt. Mm. Och att under en begränsad tid få engagera sig för det så mycket man bara kan. Från det att man vaknar på morgonen tills dess att man däckar på natten, liksom. Det har varit fantastiskt. Och också att förändra saker, att se skillnad, liksom. Och så här, det här fanns inte innan och nu gör det, eller de här frågorna är med på dagordningen, eller så här, vi som förbund har förändrats på det här sättet eller så.
Det kan verkligen bli tydligt på ett sätt. Ifall man är en sån person som vill kunna se att man faktiskt har gjort någonting, då kan jag tänka mig att just att vara där under ett års tid, då hade du liksom ditt mål att här ska jag avgå. Nu har jag det här året på mig. Vill jag göra någonting, då gör jag det helt enkelt. Så det är upp till dig själv.
Så jag har haft, jag valde, 2 år har jag haft. Och sen satt jag i förbundsstyrelsen 1 år innan. Jag satt i förbundsstyrelsen som vanlig ledamot under förra valåret. Så tillträdde vi precis efter det.
Men du sa innan att du inte ville kandidera till riksdagen.
Inte nu, 2014.
Okej.
Någon annan, någon gång vill jag verkligen det. Okay. Tror jag. Ja, verkligen.
Men vad ska du göra istället nu då?
Det är det jag inte vet. Ni kanske kan Du har ju massa kanske tuffare. Du coacha lite om det här.
Men du måste berätta om alla dina häftiga saker du har på gång.
Ja, jag är jättenyfiken.
Ja.
Var ska jag börja?
Ja, men sen vet jag ju heller inte just vad jag ska jobba med. Nej. Jag är fortfarande öppet så.
Mm. Okej. Okay.
Men något som är helt fantastiskt som vi kan prata om, det är något som heter Lindsberg.
Mm.
Som är en kursgård och kollektiv i södra Dalarna. 7 kilometer utanför Falun. Som jag och några kompisar fick ta över för precis ett år sedan. Typ.
Okej. Okay.
Som vi höll på att rusta upp och så. Och det är...
Och det är ingen liten kursgård heller.
Alltså det är, den är 3000 kvadrat.
Men gud!
Typ 60 rum. Det är så här helt sjuk.
Gigantiskt.
Alltså hela den här storyn är helt knäpp. Liksom.
Men du måste berätta hur kommer det sig att du...
Så du äger det här huset?
Det är en ideell stiftelse som äger huset. Mm. Men vi fick stiftelsen. Så att vi fick det här huset. Liksom. Men vi kan inte pimpa upp det och sälja av det. Utan det ska drivas i en anda av solidaritet, självtillit och resursbevarande. Som var liksom journalsorden på 70-talet. När stadgan till den här stiftelsen skrevs. Mm. Så ja. Är det
men hur fick du det?
Ja. Det här huset har varit... Det byggdes som fattighus och så. Mm. Men, och sen har det varit ålderdomshem också. Men sen på var det anarkistkollektiv på 70-talet. Och sen så blev det liksom gröna vågen kollektiv och kursgård. Då började det bli stort på riktigt så. Min mamma bodde där 79 när hon flyttade hemifrån. Eller hon kanske flyttade någonstans först. Men då var de typ så här tre 18-åringar som... Som bodde själva en vinter och eldade i skift på nätterna. Men så de som bodde i kollektivet då är liksom kompisar till min familj. Så det här Lindsberg har alltid varit
någon här... som bor kvar där?
Ja, nu bor vi ju ett helt gäng.
Ja, men där. Som bor kvar sedan?
Sedan då, det finns en kille som har bott där i 16-17 år.
Mm. Oj.
Som fick gömma sig där som politisk flykting. Från början och skulle dra så fort våren kom. Men han har blivit kvar i 17 år.
Det var fint.
Men nu har alla papper på plats. Så det är inget, sånt heller. Därför kan ni komma in på podden. Ja. Men, inte, men annars har det liksom varit som något slags molganhus när jag växte upp. Så här, roligaste kompisarna. Till familjen kommer därifrån och alla tokiga berättelser. Men jag har aldrig sett det här huset och så, på riktigt. Och sen var jag där på en 50-årsfest och kände mig så här helt hemma liksom, direkt. Men tänkte inte mer på det och åkte hem. Och sen så ringde de. Och då hade det liksom blivit färre och färre i det gamla kollektivet. Så de behövde några nya som skulle driva det. Driva kursgården. Och han bara, vill du ha det? Typ så. Och det här var typ 2 veckor innan jag skulle kandidera som språkrör. Så att jag kunde inte ta det. Och typ så här, förhållandet hade kraschat. Och du vet när man bara så här, det är helt fel timing. Och bara, jag kan inte. Så, här. Så det kändes verkligen som en dröm som bara gick i kras. Eller som jag bara åkte ur händerna. Typ. Och så tänkte jag inte mer på det. Och sen så var jag och Björn, som jag var språkrör tillsammans med. Och Love, en kompis, i... Men filmade lite tillsammans med. Vi var i Egypten under arabiska våren och egyptiska revolution. Och, eller andra vågen av revolutionen. Och det var ganska intensivt och ganska mycket... Ja, men vi kom hem och hade liksom... Ja, var ganska omskakade. Jag hade svalt allt för mycket tårgas och var liksom ganska så här förbannade på världens tillstånd. Och då kommer det fram... Där Sverige exporterar vapen till världens värsta diktaturer och Saudi-vapen. Skandalen med vapenfabrikbygget. Och det var så här helt... Vi försökte dra ihop demonstrationer på Sergels torg och skrev debattartiklar på nätterna. Och överhuvudtaget bara försökte få ut så här, det här helt sjukt. Liksom.
Mm.
Och sen kom Reinfeldts uttalande här. Att han aldrig ska dära på manschetten för det som ger svenska metallarbetare jobb.
Ja.
Och jag var liksom helt dränerad och satt hemma i soffan hos min kompis Sandra och bara svor. Och bara såhär, jävla skit Sverige och jävla kapitalism och jag hatar det här. Och ibland vill man ju bara starta ett eget samhälle och en egen ekonomi och såhär. Så man kan låta kärleken styra och skita i pengar och göra på ett annat sätt. Och alla får ge för att de ger. Så här. Och då hugger Sandra direkt och bara, jag och Pablo och Kinna, som är två kompisar till nu, vi har velat göra det där i hela vårt liv. Vi behöver bara ett hus. Och jag bara, ja, jag kanske har ett hus. Hon bara, vadå, ett torp? Jag bara, nej, ett stort hus. Hon bara, va? Typ förvaltar du real estate på fritiden eller vad det var så här. Och jag berättade om Lindsberg och hon bara så här, typ satt och studsade upp och ner i soffan. Men då hade det gått rätt lång tid liksom. Det var lördagkväll och vi visste inte om det var kvar, vi kunde inte ringa. Så hela den natten så satt vi med blädderblockspapper över hela Sandras köksbord och bara började så här. Och det ska vara så här, energi på fyllning för samhällsförändrade och vi ska ha värsta festivalen och vi ska ha det här, det här, det här. Och kunde inte sova på natten och så här. Och så kom morgonen och så ringde vi, kunde vi ringa upp. Och de bara, ja, vill ni ha det? Så en vecka senare så åkte vi upp och tittade på det och bara gick runt där i alla de här rummen. Och så tre dagar senare, för att alla fyra behövde liksom vilja vara med för att vi skulle kunna göra det och så. Så de kom hem till när jag gjorde chokladfondy för att alla skulle ha med en bra stämning. Och alla hade tänkt typ så här, men om vi inte gör det här kommer vi ångra oss resten av livet liksom. Mm. Så då tog vi det. Så det tog 10 dagar från det här liksom jävla skitsamhälle till att vi stod där med det här huset. Vi skulle få köpa det för en krona, hette det först. Jag hade med krona i fickan, men de ville inte ha den. Så vi hade med kronan. Och sen dess har det ju liksom hänt en massa grejer. Och ja, massa bokningar som började ramla in. Och ja, det kom bli så himla fint och bra.
Alltså gud, vad sjukt. Vilken historia. Och, ja.
Och massa som har kommit till också. Så det är typ 10 personer bor där nu. Och många som är ideellt engagerade och så. Ja, inte bor där uppe, men kanske bor i Stockholm eller någonstans så. Jag menar det arrangemang och hjälper till oss.
Fy, vad häftigt.
Men det är ett riktigt, riktigt exempel på inspiration. Alltså, för det är verkligen, och också exempel på handlingskraft.
Ja, verkligen.
För du beskrev så väl liksom, hur ni bara vill liksom, ta sönder världen och jag vet inte vad, gå under på något sätt. Ja. Medans, sen så, jag vet inte, ni hade det där lilla som fick er att våga ta det där lilla steget till att våga prova och ta på ett helt hus. Som idag har blivit liksom en kursgård och arrangerar stora kurser. Ni hade en fest här för några veckor sedan med hundratals besökare. Och ni idag nu kan påverka jättemånga andra. Och det här är även ett hem för andra. Så det är helt sjukt vad det faktiskt går att göra.
Verkligen.
Man ska bara inte tänka så mycket.
Men ja, hur känns det idag då? Liksom? Alltså, i och med att det gick så snabbt. Men alltså, att, liksom, du sa att det tog 10 dagar. Liksom.
Men det är ju, alltså, för mig är det ju en fritids, alltså ett ideellt engagemang och så. Men det känns ju fantastiskt. Men det är ju många saker som händer samtidigt. Andra projekt också.
Okej, vad händer mer då? Berätta.
Den jobbar på Ekskäret, som är en ö i Stockholms skärgård, som är en ideell stiftelse. Som, ja, för personlig utveckling och samhällsutveckling. Där, och det är ganska ny, alltså den anläggningen är ganska nybyggd, den bara några år gammal. Så den ska fyllas året om med samhällsförändrare som ska ha egna kurser och verksamheter där och så.
Mm.
Så det är ju också som en himla dröm. Det är också en ideell stiftelse liksom, som äger det. Vilket gör att man verkligen kan arbeta med samhällsförändrare oavsett om det är organisationer eller om det är sociala företag och så vidare. Många, särskilt tycker jag, sociala entreprenörer som kanske har startat sina verksamheter de senaste åren. Att det är många som springer på så himla fort, är ganska ensamma, är precis att de går runt hela tiden. Och sen så sitter vi här med den här ön och de kan komma dit och zooma ut och landa och lära känna andra och bara okej, resten av livet, hur ska vi ta oss därifrån där vi är nu, hur kan vi stötta varandra och så vidare. Det är jätteroligt att jobba med.
Men hur ser du på framtiden?
Ja. Så här, framtida engagemang och så.
Alltså bara allmänt. Vad, liksom, vad ser du själv göra?
Jag funderar väldigt mycket på det just nu. Och är fortfarande, jag vet, när man är så där osäker så att man, det är nästan, man vill prata om det hela tiden fast det är också så här läskigt att prata om det för att ingen, det är som att man har liksom ett litet litet foster som man liksom knappt kan visa för ljuset för om någon börjar säga att de inte tycker att det ser bra ut så kommer att allt är så sårbart på något sätt.
Uh-huh.
Men ja, men en del av mig vill liksom in i de stora institutionerna och röra runt och förbättra och antingen liksom konsulta mot stora företag kopplat till miljöfrågor och få dem att verkligen bli dedikerade, ändra sina affärsplaner och liksom så här, utveckla näringslivet. Eller in i politiken och bara kämpa på där helt enkelt. Sen är det en annan del som kanske är mer, mer kreativ och lite, om jag vill vara lite så här, lite pionjär och lite mer den som får sitta i panelen på Almedalsveckan och vara som en nagel i ögat och som så här, har en egen liten startup och är helt kompromisslös och är liksom som den rebelliska tonåringen och säger åt alla storföretag vad de borde göra och gör det själv liksom. Och där finns det väl flera branscher som jag tycker är jättespännande liksom. Där man skulle kunna göra egna produkter eller tjänster som skulle vara väldigt, ja, helt kompromisslösa och väldigt visionära och liksom ett politiskt statement i sig själv liksom.
Mm.
Men det är ju min nisch på något sätt och där jag brinner mest. Det är så här, hur kan ekonomin, ekonomiska systemet vridas om både för att hålla sig inom planetens gränser och ge mer livskvalitet för människor och mer rättvisa. Och då både liksom på makronivå där man ju mer kanske passar att vara i politiken men också så här, hur kan företag ställa om? Det funkar inte. Alltså vi kan inte ha företag som vi har idag överhuvudtaget tycker jag. Fokus är typ på tjäna pengar till aktieägare. Så vem kommer ens på den idén?
Utan man får,
alla företag ska vara sociala företag. Och de som inte gör samhällsnytta, de ska inte finnas. Nej, men det går liksom inte. Det är ju inte, det är så här, varför är det radikalt?
Men det är det som jag skrattar åt. För det är så sjukt att det du säger är radikalt. Ja. Det är verkligen det. Det är, alltså det jag säger, det är den här världen vi lever i. Det var som när jag var yngre som jag var verkligen jättearg på att så här, varor märktes med fair trade. Och jag menar så här, att man borde ju märka varor som inte är fair trade. För att liksom så här, det här borde ni inte köpa utan så här, man klappar sig själv på axeln och säger så här, nu köper jag någonting som är fair trade liksom. Att det är
en massa fokus. Märkning på allting.
Precis, fokuset ligger så fel liksom. Att det är, det är jätteintressant.
Verkligen.
Ja, alltså jag tror att vi får börja runda av nu. Klockan börjar bli mycket. Men jag tänker så här då. Har du liksom några tips? Allmänt liksom. Om det är någon som sitter där som liksom, i början av sitt, eller så har kanske kommit på att man brinner för någonting. Så här, vad är nästa steg liksom? Vad har du lärt dig för, vad har du för lärdomar av alla dessa år som engagerad?
Ja, tre stycken då. Men det ska alltid vara tre.
Ja.
Men det första är att verkligen lyssna på sig själv och fortsätta göra det. Så jag skulle vilja,
hur vet man vad man själv vill då?
Men jag tror att man behöver avsätta tid till det.
Mm.
Så jag skulle vilja sitta en timme om dagen egentligen och bara så här, okej, vad tycker jag om det jag gör? Vad tycker jag om världens tillstånd just nu? Att det är så lätt. Men jag är verkligen också uppfostrad i det här duktig flicka-syndromet. Man bara tänker på vad alla andra tycker om en. Och utan att tänka på vad man själv tycker om saker. Det blir nästan som man är i någon slags så här destruktiv kärleksrelation till slut. Man bara tänker, vill att den andra ska vara kär i. Men inte ens tänker på om man själv är kär i den. Liksom så här. Det är lite samma sak när man till slut blir engagerad och vill vara andra tillags som är engagerade runt omkring en, men inte så här, okej, men tycker jag ens att vi har rätt fokus i den här styrelsen? Eller vad, mm. vill jag ens vill jag vara i den här organisationen? Vill jag hellre vara någon annanstans? Eller vill jag ens vara i Sverige just nu? Och då skulle jag vilja ut och resa? Eller liksom, ja, vad tycker jag? Att skapa rutiner för att lyssna på sig själv. Det blir ju jättekonstigt, men att man kanske behöver göra det på ett väldigt praktiskt och konkret sätt. Så att man verkligen gör det. Fortsätta lyssna. Lyssna på sig själv och magkänslan. Och jag skulle vilja jobba mycket mer liksom på intuition också. Jag har också pratat om det i helgen, det här med hur typ alla saker som blir fantastiskt bra sker spontant. Och om vi då vet det, varför sitter vi där och betar med att göra listan och missar allt det här? Då kanske man skulle jobba med att göra lista 2 timmar om dagen, och 6 timmar om dagen ska man bara vara ute och öppna upp alla sinnen och försöka liksom tillgodose sig personen som sitter bredvid på fiket och har det där långa djupa samtalet, för den kanske kan ge något som är ännu bättre. Så hur kan man leva efter det här? Att fortsätta leva på sin övertygelse och låta världen runt omkring hjälpa en i rätt riktning liksom. Så ja, det skulle vara första tipset, att hitta någon slags rutin för att lyssna på sig själv. Nummer 2 är det, att bara engagera sig, alltså bara börja göra saker. Inte vara så himla rädd för att det kanske inte blir bra eller att det kanske inte ger så mycket, utan man kommer lära sig liksom. Ibland så är det som att man tänker att det ultimata målet är att ligga på dödsbädden och bara jag kom undan rätt lätt. Att vi har någon slags bild i samhället idag om att allt ska effektiviseras så mycket och det ska ta så lite tid som möjligt, istället för så här, det är ganska roligt att göra saker. Så länge man inte hetsar under tiden, så länge man inte stressar under tiden, så är det inte, då är det ju skönt att arbeta ändå. Så här, hitta ett bra tempo, arbeta på, testa olika sätt, det kommer före någonstans liksom. Börja göra saker. Men det som är allra viktigast, tycker jag, och det är också kopplat till det här med att våga göra fel. Som man ju så ofta säger. Men det gör ju också så himla sjukt ont att göra fel idag ofta. Att det som är allra viktigast, tycker jag, det är att hitta den här lilla sammanslutningen att bli en del av, som stöttar en i alla lägen. Alltså det, den saken som påverkar mig och mitt engagemang tveklöst mest, det är vilka som är runt omkring. Det är alltså här, grupptrycket påverkar en så förbannat mycket liksom. Engagera dig. Du kan göra hur mycket fel du vill. Skitsamma så här. Förverkliga dina drömmar. Tro på dig själv. Stötta alla andra. Vi vet inte heller. Så här, allt är tillåtet att försöka. Då skulle ju Sverige bli helt fantastiskt. Men tills vi är där, att man försöker hitta en liten överenskommelse med personer där man säger, vi kommer fan ge det här spacet till varandra, och den känslan till varandra, det stödet till varandra under tiden som vi engageras, no matter what. Det kanske kan vara typ 2 personer. Men är det 10 personer, då är det ju en hel himla rörelse rätt snabbt alltså. Det tänker jag, nu blir det en sista grej som jag klämmer in. Men idag så är det ju så många små entreprenörer liksom. Man kanske är 1, 2, 3, 4 personer. Jag bara tänkte på det så här, vad skulle hända om 30 av dem skulle gå ihop och så här. Och nu väljer vi den här frågan fram till valet, till exempel 2014, vi ska lyfta den i alla sammanhang. Så här. Vilket jävla liv det skulle vara, för att det är så få som väljer att gå ihop av sociala entreprenörer, för att man fortfarande är ganska små. Sen har de stora organisationer och de gör ju det sedan länge liksom. Men där kanske du har en annan tröghet ibland också liksom.
Absolut.
Ja, på den fronten håller jag med dig helt och hållet. Alltså verkligen. För jag jobbar liksom på en mötesplats för sociala entreprenörer. Och det känns som att många jobbar väldigt, väldigt individuellt. Och alla sliter med sin lilla egna grej. Ja, varenda dag. Utan att dela med sig. Och vad ska man säga? Alla jobbar åt sina riktningar. Väldigt spretande. Så blir det lite kaos. Medan om man skulle då välja samma riktning och gå ihop sig, som du säger. T- Tänk vad man skulle kunna skapa.
Verkligen. Ja. Alltså det, jag tror att... Men det vi får lära oss hela tiden så här, i skolan och av samhället liksom, så här, du ska lyckas, du ska göra det här, du ska komma på den där idén liksom, så, här, så ska du sälja den, ska du tjäna fler, alltså, bli mångmiljardär eller miljonär och liksom, att det är så här, fokus på din utveckling liksom, och så här, lite att bara, men om du och jag går ihop, alltså vår idé kan bli bättre och vi ansåg den tredje personen, en fjärde, en femte, en sjätte liksom, att det hela tiden så här, man måste ändra fokus lite liksom, att ifrån du eller från mig till att så här, vi kan göra någonting större liksom. Och så beror det själv på vad det är. Men just i den sociala entreprenörsvärlden kan jag tänka mig liksom, att det är, alltså, man ändå har ändå ett mål liksom, att göra samhället bättre på något sätt.
Ja, det vill ju alla.
Ja,
alla
precis. Och, liksom. Och liksom, av liksom, historiskt sett så vet man liksom, att så här, ja, men ju fler vi är desto liksom, mer kan man förändra. Liksom.
Precis, och man kan använda varandra för att liksom, bli bättre.
Och
för att man kompletterar varandra så bra.
Verkligen.
Ja.
Jag tror också att till viss del så hänger det ju också ihop med att det kanske finns dels ego i vägen, men också ett behov av att använda sitt ego att så här, för att kunna fortsätta vara social entreprenör till exempel, då behöver du din finansiering och då måste du visa att du är bättre än någon annan. Precis. Och liksom att man vill jobba för en värld där alla kanske är lika mycket värda, men sättet att göra det är att distansera sig från alla andra och så här, säga att jag är mycket bättre.
Men det är själva systemet som är lite skevt. Alltså, så här, alltså målet och liksom hur man tar sig till målet kanske liksom inte är förenliga alltid.
Det är en gammal på Lindsberg som finns det en före detta kyrksal som vi har satt upp massa olika planscher från liksom olika politiska kamper som har förts från huset genom tiden. Och då är det en plansch som alltid stirrar på. Den är så här vinröd och så ett svartvitt barn som så här siktar på honom med ett gevär och så står det mot marknadens diktatur, samling söndag, Sergels torg klockan 12, arrangörer, civilsamhällesorganisationer, fackföreningar, företag, enskilda personer, typ så här. Så att det finns liksom inga logger. Det finns inga namn, utan det är bara så här, om du är någonting och mot marknadens diktatur, då ska du vara på Sergels torg på söndag klockan 12. Jag tycker det är så himla, det är så, någonting så himla befriande i det, som jag bara säger, ja, det är det där jag vill ha, så här, skit i loggorna, så här, jag vill jobba för en sak, kan vi börja liksom. Men det är för att vi är så, just nu så spelar vi på något sätt i, så här, företagen har definierat hur vi också behöver engagera oss för att få cash och så vidare.
Precis.
Och då blir det att vi distanserar och konkurrerar med varandra. Det funkar inte, vi behöver hitta nya, helt nya sätt tror jag. De går helt.
Verkligen, och jag tycker med de kloka orden så runda vi har. Har du någonting du vill tillägga innan vi säger då, Sissa?
Nej.
Nu var det tomt. Men alltså, tack så jättemycket för att du kom hit. Det var jättetrevligt.
Verkligen. Vi löser upp vår lilla måndagkväll.
Verkligen. Nu kommer jag gå och lägga mig med
gifflarna också.
Ingen fara.
Jag undrar vad jag har ätit nu. Förlåt alla lyssnare om jag har smaskat i örat. Det var inte meningen.
Det tror jag inte har varit problem. Men hej då då. Och tack för att ni har lyssnat.
Ja, vi hörs nästa vecka.
Ja, men förresten, jag glömde bort en sak. Har du någon social media folk kan följa dig på?
Ja, Instagram. är det nog roligast. Där kan man både få uppdateringar om Ekskäret och om Lindsberg och om ett förord som jag inte har pratat om, som jag skriver till en bok som heter Fred.
Aha.
Som är skriven av Stefan Hessel och Dalai Lama. Den ges ut i sommar. Den måste ni läsa, den är fantastisk.
Gud vad häftigt.
Och andra saker som händer. Så jag heter Rebecca Karlsson, Rebecca med CK, Karlsson med C. Och sen så har jag en blogg också. Den är lite vilande nu, men den kommer nog komma igång. Då är det Rebecca Karlsson .wordpress.com.
Okay.
Annars får man lägga till mig på Facebook. Jag har fler vänner.
Ja. Men se till att följa Rebecca nu och hennes fantastiska framtid. Jag är så himla inspirerad. Jag ser fram emot att ha den där skivan om 5 år.
Ja, just det.
Hej då.